Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normer har alltid kvävt mig att jag behöver så här, liksom slå mig bort från det. Uff, alltså den kvinnan. Ja, men hon var så här, nej, men om inte Bahar spelar Nina i Måsen i min typ första huvudroll, då vill inte jag regissera här. Så att mitt nästa steg är verkligen att kunna bli världsligt stort så att min röst kan eka ut mera.
Välkomna till Visionärspodden. Veckans visionär heter så mycket som Bahar Pars, som är regissör skådespelare som gick från Stockholmsförorten Kärrtorp till Röda mattan när hon var Oscars nominerad till filmen En man som heter Ove och tog Sverige med storm.
Jävligt coolt. Har du läst En man som heter Ove?
Har du läst En man som heter Ove?
Du ska alltid kontra. Jag har läst den.
Det har du inte alls.
Jo, jag har läst den två gånger. Så jävla bra bok. Jag har inte sett filmen, men jag har läst boken.
Ja. Så den är... Vad handlar boken om då?
En man som heter Ove.
Jag skojar.
Du skojar inte alls.
Jo, jag har definitivt koll på filmen.
Ja.
Men jag har inte läst boken.
Men Bahar, hon är uppväxt i Kärrtorp.
Jag tror det. Vi gick faktiskt samma gymnasium.
Gjorde ni?
Ja, jag kommer ihåg när vi gick samma dramaklass.
Jaha.
Trodde inte att hon skulle bli det hon blev.
Var det då du var Romeo och hon var Julia?
Nej.
Nej.
Jag var ingen Romeo.
Nej. Vad fan, hade du gått drama?
Jag gick drama sista året. Jag tror att det var sista året.
Hur gick det? Tyckte du ens det var kul?
Det var faktiskt skitroligt.
Fast du känns inte...
Drama?
Ja, så som för show, men inte så. Du känns inte som du kan skådespela.
Fan vad taskigt.
Nej,
det... Kan inte jag skådespela?
Jag tror inte det. Alltså du är jävligt bra. Nej, jag hör direkt när du ljuger.
Ja,
som
när
du i första avsnittet när du läste din frus visioner åt dig. Det är liksom, men det är kanske för att jag känner
dig. Ja, men det är för att du känner mig så bra.
Det fanns
du vet hur jag är.
Ja, men det ska bli jävligt kul att träffa Bahar och se hur hon gick från... Ja, men Kärrtorp till Röda mattan, Oscar. Och det är ju många av våra gäster som har den drömmen.
Ja, och nu,
och nu
kommer
är hon här!
Fan vad roligt att ha dig här.
Jättekul att vara här. På
alltså
riktigt,
så
jättekul.
Grymt.
Kul på så många plan. Inte så här, åh gud, kul att jag ska med i er podd. Utan kul att det är ni två.
Vad roligt.
Faye känner jag ju sen...
Gymnasiet.
Oh my god, 20 år tillbaka.
Ja.
Även om vi inte liksom går och fikar, så har jag ju sett liksom, jag har ju varit med. Mm. Din uppväxt kan man säga.
Men var, gick ni parallellklass eller vad?
Nej. För mig tog det 5 år att gå gymnasiet, så att jag vet inte vilken klass jag var.
Gjorde du det?
När, ja.
Varför det?
Alltså det var jobbigt. Det gick liksom inte. Jag var inte tillräckligt bra, jag var för strulig, ville inte, så jag tog massa sabbatsår, hoppade på och tänkte såhär, nu ska jag skärpa mig, började någon ny linje som liksom inte gick riktigt, ja men det funkar ju inte liksom.
Fan vad inspirerande.
Det är sjukt inspirerande.
Ja, men alltså,
för jag kommer ihåg allt, känns det som jag kommer ihåg dig som alltid var glad. alltid glad. Och sen så kommer jag ihåg fan var det, 1998 tror jag, eller 99, när vi gick dramaklassen ihop.
Ja.
Och sen att du blev...
Där började, där hände
det. Jag är så nyfiken.
Ja. För... Ja, men alltså Faye, du kan ju ha det på ditt CV. Jag gick dramaklass med en Oscarsstjärna.
Exakt.
Du borde sätta in det i ditt CV.
Nej. Vet du hur många gånger jag har sagt det?
Har du det?
Ja, men i och med när du var där på röda mattan och det stod om dig typ överallt, så sa jag, henne känner jag. Vi gick och gjorde konstiga övningar.
Ja. Men visste du, var det ett medvetet val att du valde drama på gymnasiet? Ville du bli skådis?
Så här, jag kan säga så här, de förutsättningarna som jag växte upp med har man inte medvetna val.
Okay.
Det är liksom, man hamnar. Ja. Där man hamnar. Lite grann.
Och vilka förutsättningar var det? Om jag får...
Nej, men det var ju liksom, jag skulle säga, inga förutsättningar alls. Eftersom jag var uppväxt, fina föräldrar liksom. Men de försökte ju hålla sitt med mina syskon och så. Så att jag var ganska utsatt. Jag kom hit ganska sent till Sverige. Jag var 11 när jag kom till Sverige.
Från?
Iran.
Ja.
Och min mamma ville väl säkert en massa saker med mig. Men det gick ju inte. Jag hade inte de förutsättningar att sätta mig och liksom plugga till läkarlinjen som säkert hon ville. Mm. Vilket är ett stort problem. Därför att jag vet inte, det finns massa studier om så här, första generations invandrare som kommer till Sverige och får jättemycket höga krav på sig. Supermycket prestation och psykisk ohälsa kring invandrartjejer.
Mm.
Som liksom inte har förutsättningarna som... Men tvingas in och ha samma förutsättningar i så här juristlinjen, läkarlinjen, de här högpresterande jobben liksom. Vilket pratas väldigt lite om, men det börjar komma upp nu liksom, för det är en hel generation som har växt upp med det. Och jag fick ju också den pressen på mig, men jag hade ju liksom inte varken kunskap, språk eller någonting för att kunna klara av. Och jag menar, det tog mig, vad var jag, när jag väl hade lärt mig svenska, då var jag väl liksom 13, 14. Så det tar tid.
Men vart är du uppväxt någonstans?
Vi flyttade ju till Trelleborg. När vi kom till Sverige så bodde vi i Trelleborg. 2,5-3 år. Och sen så flyttade vi till Stockholm. Och så ska man liksom ta 7-8 år och liksom befästa sig någonstans. Så var det. Så det är inte så. Sen har jag ju alltid varit lite konstig. Va? Vi får ju ändå medge det
Hur
också.
Hur menar du då? Hur då konstig?
Jag har väl alltid gått lite grann min egen väg.
Ja.
Så jag ska inte bara skylla på att vi kom till Sverige och liksom mina föräldrar inte klarade av att ge mig.
Hur vågar du gå din egen väg? Liksom, kommer du också ihåg det, Faye, att Bahar var annorlunda? Eller på...
Nej, men hon annorlunda vet inte, men hon... Man kommer ihåg henne.
För att
hon var alltid så glad. Och vi gick ju i Kärpens gymnasium. Där har du en rätt stor ljushall. Och så tittade man ner, eller var man i närheten av ljushallen, så antingen hörde man bara skratta eller så såg man henne springa runt.
Jag hängde liksom inte på lektionerna. Jag var i ljushallen. Och jag hade så jävla trevligt. Ja. Och du vet, alla kom och gick och de gick på lektionerna, och sen när de hade rast så kom en annan klass och satt jag
bara
och var inte på mina egna lektioner.
Men det var så här ljushalsvärd.
Man bara, men gå på lektioner. Och liksom, jag skolkade i själva skolan. Det är också jätteroligt. Så stört.
Men hur var det då? För jag har en typ en fördom om att en person som är extremt glad har är ledsen inombords.
Alltså, nej, inte så mycket. Tycker jag inte. Det är klart att jag har haft jättemycket sorg i mig också.
Mm.
Men det har tagit mig väldigt lång tid att liksom komma in i sorg. Och liksom kunna bearbeta sorg eller kunna lära mig gråta eller så. Mm. Och sen har jag lärt mig när jag har gått i terapi och så att sorg och ilska... Mm. Alltså kan man inte sörja så blir man ilsken.
Mm.
Och där kan jag också känna igen. Alltså jag var väldigt, väldigt glad, men jag kunde också bli väldigt, väldigt arg.
Mm.
Så det har alltid varit så att jag kan också bli väldigt aggressiv liksom, och väldigt hård. Speciellt mot mina nära och kära. Liksom, så jag tror att det kanske grundar sig att man inte är balanserad. Men jag känner mig oftast glad, det gör jag faktiskt.
Ja.
Men hur var livet i... Jag menar, om du var 11 år när du kom till Sverige, hur var livet i Iran? Alltså, du måste ju minnas din barndom.
Det är det som är så sjukt. Jag vet ju inte om mina minnen stämmer.
Okay.
För att det är minnen som min mamma dels ger mig.
Mm.
Och sen är det minnen som jag själv är så här, men var det verkligen så? För enligt henne var allting jättebra. Jag var så duktig och jag var så snäll.
Mm.
Enligt henne var allting. Det var inte ens krig enligt henne. Mm. Alltså, det var så här, ja, kriget fanns. Men du förstår, du var så skyddad. Och det jag minns var något helt annat. Så att mina minnen har krockat jättemycket tills jag blev gravid. Då började saker komma ikapp mig och jag fick jättemycket dödsångest och då började jag liksom krackelera helt. Och då förstod jag att det handlar om barndomstrauman som kommer liksom ikapp. Jag har ingen aning, jag bara, vad fan är det som händer med mig? Varför kan jag inte andas? Alltså, och blev väldigt, också när hon kom, jag kunde inte hantera liksom, blev väldigt överbeskyddande och fick så här, tänk om jag dör, hur ska det gå? Ja, men då började jag få hjälp för det. Och då förstod jag att det är mycket från barndomen. Mycket rädslor som jag har haft som bara tryckts undan. Som också med barn i krig. Det kanske inte är någon som bara, hur mår du? Eller den kulturen jag ens kommer ifrån. Det är ingen som frågar ett barn. Hur mår du? Hur tänker du? Mm. Det är bara så här, ja, men du behöver inte vara ledsen nu för allt är bra. Det är så att det tror jag har påverkat jättemycket senare i livet. Mm. Alltså nu, typ ifrån det att jag fick barn och framåt. Då har jag lärt mig att sörja lite.
Hur många syskon har du?
Två, och de är tvillingar.
Okej, äldre eller yngre?
Yngre. De är 5 år. Vi har pratat, de har helt andra minnen. Ja. De var ju 5 när vi lämnade Iran.
Kanske man inte kommer ihåg lika
Nej,
mycket.
Och de har liksom helt andra sorters minnen.
Men vad har du för minnen som krockar med mammas berättelser?
Nej, men jag minns det som ganska hårt. Och jag tycker det var läskigt. Jag hade dödsångest. Mm. Något som jag förstod senare. Liksom, att jag kopplade ihop det och att det var krig. Jag var jätterädd att hon skulle försvinna ifrån mig.
Din mamma?
Ja, jätterädd att gå till skolan för att så här, tänk om någonting händer och jag inte kommer hem. Alltså mycket sådana tankar. Bet på naglarna, vilket jag gör fortfarande. Väldigt mycket stress. IBS-mage väldigt mycket på grund av barndomsstress. Ja, jag kommer ihåg det.
Jag tänker bara, kommer du ihåg vägen till skolan?
Ja, nu fick man ju skjuts till skolan. Alltså, ja. Barn går ju inte själva där. Det är
nej.
Typ farligt. Man kan bli kidnappad och så. Jag vet inte om det är så fortfarande, men då var det ju under revolutionen. Alltså, jag har ju fått 1979. Mm. Det är så
du fyller 40 snart.
Yes, nästa månad. Mm. Alltså, det är alltså under iranska revolutionen jag är född. Så att jag är född i regimskifte. Det är ett väldigt speciell och hårt period. Liksom. Mm. Som vi 79, 80, 81 är liksom. Mm.
Men vilken sjuk grej ändå. Att dels vara född det året och sen också varje dag till skolan som barn fundera på bomber eller kommer något hända mig?
Ja.
För var det så du tänkte?
Hela tiden. Och jag tänkte att jag hade inte någon att dela det med för att man fick inte riktigt tänka så. Mm. Så det var liksom tabu också att tänka så. Mm. Och tänka liksom krig. Utan det var något som pågick. Och sen skulle man leva sitt normala liv. Och gud, förstår ni att det har tagit mig? Nu är min dotter 7. Mm. Alltså, det tog mig alltså 30-någonting plus år att förstå det här. Och gå tillbaka och gå till barndomsminnen. Så jag har gjort lite så här terapiövningar. Du vet, så här, man gör ju mycket sjuka konstiga saker som skådespelare. Mm. Öppna upp liksom. Och
har du pratat med
mamma? Gå tillbaka i minnen och så. Ja, fast du vet, hon har gjort så gott hon har kunnat. Det går inte liksom. Och mina minnen är mina minnen och det krockar med hennes minnen och hennes struggle och hennes överlevnadsstrategi. Så att det är svårt att mötas där. Och jag accepterar det liksom, men det har varit jättesvårt.
Men hur var när du kom till Sverige och lära sig svenska och anpassa sig? Jag kommer ihåg, jag är född där, men vi flyttade till Bangladesh. Glömde bort svenskan helt och hållet. Så när jag kom tillbaka så fick jag gå svenska 2 och lite allt möjligt. Mm. Och det var jättetufft att lära sig språket. Hur var det för dig?
Ja, jag tror att där var jag lite begåvad. Det gick jättefort för mig att lära mig. Det var min enda begåvning. Alltså faktiskt, för sen dess min engelska är katastrof. Inget annat språk har jag kunnat. Men stava har jag fortfarande jättemycket problem med.
Ja.
Alltså, grammatiskt har jag jättemycket fel. Och liksom stavar inte så bra. Men språket lärde jag mig jättesnabbt, men det var ju på skånska. Sen flyttade vi till Stockholm. Mm. Och det var så här.
Så du hade
vad säger dialekt? Du? Vad säger? Ja. Och liksom, det tog typ en vecka pratade jag stockholmska. Survivor. Men där blir det också, jag lärde mig väldigt svenska väldigt, väldigt fort. Och vilket gjorde att jag fick ta hand om mina föräldrar väldigt länge. Mm. Ringa de här jävla myndigheterna och du vet. Så också deras kulturgrejer som bara, jo men säg till dem att det är så här. Man bara, men det funkar inte så här. Alltså, det har varit, tycker jag. Alltså nu efteråt kan man ju skratta åt det. Men jag tror att jag tyckte typ att det var både jobbigt och lite kul. Att kunna vara liksom vuxen och ringa de här samtalen. Jag var ju väldigt, väldigt blyg. Så att det, att lära sig språket. Och jag tror min blyghet hade också att göra med att jag bara gick i mina egna tankar i Iran. Och bara, man får inte tänka så eller så. Mm. Så när jag kom till Sverige och fick ringa de här samtalen. Så på något sätt så fick jag lite makt i det också. Mm. Så jag blev... Det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i min karriär.
Men då fick du gå till typ så här banken
och allt. Du fyllde i de här blanketterna, vilket gjorde mig, och jag var 12-13, vilket gjorde liksom, och min dotter nu, herregud, hon kan inte ens knyta skorna.
Mm. Alltså, det är så stor skillnad.
Ja, men det är så stor skillnad.
Jag tror inte folk fattar hur det var i den åldern att ta det ansvaret.
Ja.
Det är ju...
Nej.
Men det där, jag tror också, jag vet inte om det är positivt eller negativt för oss barn eller vuxna med invandrarbakgrund och har tagit vissa delar. Jag kommer ihåg när mamma och jag mellanlandade i London på väg till Brasilien när jag var 7 år. Hon kunde inte engelska, men det kunde inte jag heller. Så hon gav mig en pund och jag skulle gå och handla någonting. Och det var sån jäkla big deal. Jag förstod ju inte vad de sa. Jag kommer ihåg vad han sa. Han sa, för jag hade bara en pund, gav hon mig för att handla allt. Då sa han, this too small. Jag bara, small, det vet jag vad det betyder.
Ja.
Men jag undrar om inte det där maktförhållandet kan bli fel i relationen till hans föräldrar. Jag tror det kan bli känsligt. Vad tycker ni?
Jag tror att det blir ju det, eftersom jag aldrig riktigt har lyssnat på henne. Vilket har gjort, om man pratar, hur kunde du gå din egen väg? Så har det ju hängt ihop mycket med maktbalansen liksom. Mm. Och hon är fortfarande så, hon bara, du lyssnar aldrig på mig. Nej, det gör jag nog inte.
Nej.
I don't know, jag vet inte.
Och ändå tog du dig till röda mattan i Hollywood.
Ja, och det har jag fan gjort själv. Alltså. Nej, men inte helt ensam. Jag har haft massa fina människor som har hjälpt mig och pushat mig, trott på mig. Ja. Det är jätteviktigt. Jag har haft, när vi började där, FAYE dramalektionen, då var det jättefina människor där som var liksom redan professionella skådespelare som... Ja, men såg min talang och bara sa, nej men gud, du är jätteduktig. Jag var så här, va är jag? Och jag ska säga, det har varit jätteviktigt att de människorna...
Vem var det då som sa?
Men de är jättemånga som fortfarande är aktiva. Och Frida Röling, Ingve Dahlberg, Robertsson som var där på Turteatern. Mia Benson som var där på Turteatern. Alltså, de har varit... jättestor del av att jag ska tro på mig själv. Och Frida Röhl bara, men det är klart du ska söka scenskolan. Jag bara, hur gör man det? Och hon sa, nej men läs böcker, gå på teater. Så gick jag till Stadsteatern, köpte en biljett för så här 70 spänn för det, jag var ungdom. Satte mig och så kollade på en pjäs. Jag bara, wow.
Hur gammal var du då?
Då gick vi ju på gymnasiet.
Ja. 18-19.
Ja, men 18-19.
Ja.
18-19.
Men för mig är det, du vet, den här ljushallen-tjejen som sprang runt till att vi gick en dramalektion över ett halvår eller vad det var. Och sen den utvecklingen av den karriären.
Ja, men det var såhär, what the fuck happened?
Ja. Vad hände?
Jag skrev ju en pjäs på skolan. Hade du gått ut då när jag skrev en pjäs?
Ja, jag tror det.
Ja. Helt sjukt, så till mitt specialarbete skrev jag en pjäs som handlade om Gud. Alltså, så pretto. Men alltså, vad hände liksom?
Men vad hände? När förstod du att du är på
väg?
För
mig var det så här, men jag kanske har varit en jättekreativ människa som aldrig har fått tillgång till min kreativitet.
Mm.
Och jag skulle så... Hade inte... Alltså, det är så jävla viktigt med kultur. Jag kan inte alltså, nog se hur viktigt det är att kultur finns i barns liv.
Mm.
Jag hade ingen kontakt med kultur överhuvudtaget. Alltså, med min kreativitet. Så här... I Iran var det bara att plugga matematik, plugga, lära sig liksom saker. Och allt det andra fick man gå privatklasser för, om du vill lära dig musik eller rita eller så. Du vet. Då ska du ha pengar och då ska du liksom gå. Så det, för mig fanns det ingen naturlig väg till min kreativitet.
Men det är en klassfråga. Alltså.
Jättemycket en klassfråga.
För vad är dina föräldrar? Vad har de för bakgrund?
Alltså min mamma är ju lärare och min pappa vet vi inte riktigt. Men
jag visste inte om jag vågade
min pappa vet vi aldrig riktigt vad han har jobbat med. Men,
vadå då?
Nej, men han är en egen kapitel för sig.
Det ska är det så?
Jag vet inte.
Men finns han med i bilden?
Han finns. Ja. Men han är ju gammal nu. Liksom, men han är en prick.
Han är en prick, okej. Okay.
Men min pappa är väl, jag vet väl att han har väl varit en strulig typ.
Ja.
Och hans familj kommer väl en, jag skulle säga, arbetarklass. Iransk arbetarklass, som kanske inte är jättevanlig i Sverige.
Mm.
Och min mamma var från en religiös medelklass.
Okay.
Där, och hon bröt sig loss och började plugga till lärare och så.
Aha.
Men mamma skickade mig på piano, för det gjorde man liksom med barn när man blev medelklass. Men jag vill absolut inte gå, för det är sättet också det tvingas på en.
De är stenhårda.
Ja, men stenhårda. Man fick ju stryk om man inte gjorde det. Jag vill inte gå. Så att det fanns ingen annan naturlig väg till det. Och när vi flyttade till Sverige, jag minns inte liksom några musiklektioner eller liksom. Det fanns inte då heller.
Men är det inte
och ännu
svårt
mindre
då?
Nu.
Ja, men tänker, är det inte svårt, så precis som du säger, om ett barn inte har tillgång till kultur, kan man då formulera drömmar och visioner? Nej. Nej. Så jag tänker från skolan i bilen, från hemmet till skolan då man var rädd för bomber. Mm. Fanns det någon gång du liksom bara, åh, jag skulle vilja bli skådis? Eller kom det?
Nej, men det är klart, det gör man inte. Alltså,
då, man är så långt ner
att, på... Att kunna bli skådespelare, musiker, kunna ha de drömmarna, för mig handlar det jättemycket om klass.
Mm.
Och det är också varför också oftast det går i arv. Dessa föräldrarna är skådisar, så blir du skådis. Liksom, för att man har ingen tillgång till det.
Mm.
Det är också samhället tillåter ju inte det. Samhället säger så här, det där är någonting för de flummänniskorna. För att vårt samhälle styrs av kapitalismen. Så det där är något så här, vill du... Och än idag säger ju Moderaterna det. Ja, men det där får man liksom själv gå och betala. Ja, då slutar med att en biljett för en teaterföreställning kostar 2000 spänn. Då blir det ännu mer en klassfråga. Liksom.
Mm.
Men så att kultur är ju för mig A och O, att kunna bygga en människa. Liksom, och kunna ge den fantasi. För i fantasi, det är då allting händer. Även om du sen väljer att bli ingenjör. Liksom, har du tillgång till din fantasi så kan du skapa nytt.
Men Bahar, du måste ju ändå någon gång när du stod där i Kärrtorp och gjorde ett aktivt val. Att jag ska inte skolka. Och drama, det var ju tillval.
Ja.
Vad var det som fick dig att välja det? Det fanns väl teckna också?
Ja.
Bild och...
Nej, men jag tror att när jag... Jo, men det här vet jag, för jag har gått igenom det väldigt mycket, vad som egentligen hände. Och så här, när jag började liksom där, så var det som att jag fick tillgång till hela min energi.
Mm.
Det var bara så här, allt var okej. Okay. Och det var så konstiga saker och lekar man gjorde. Och första gången jag fick leka, och det var okej. Okay. Jag tror att det var det som gjorde att jag blev kvar. Att allting var så tillåtande.
Mm.
Men som sedermera, när jag började... Gud, sedermera.
Ja, verkligen.
Förstår ni?
När
jag började...
Jag är kulturell.
Ja, men förstår. När jag började teaterhögskolan och när jag verkligen kom in i branschen, så var allt det som för mig var teater som jag började med, den här enorma kreativiteten, den här enorma lekfullheten, att se världen annorlunda, att vara outside the box, blev helt tvärtom. Där skulle man anpassa sig, man skulle prata på ett visst sätt, man skulle inte vara för mycket, man ska vara den skådisen som ser ut så här, man ska vara smal, man ska vara snygg, man ska... Alltså allting förändrades, och det tog mig också jättelång tid att förstå att shit, där finns det också en norm, en rådande norm liksom, som jag fortfarande håller på att bryta mig loss ifrån. Så det var en besvikelse för mig att komma in på teaterhögskolan. Det var ju min dröm. Alltså jag blev så här, om jag inte kommer in på teater... Jag kan äta knäckebröd resten av mitt liv bara jag kommer in på teaterhögskolan.
Och det är ju svinsvårt att komma in.
Herregud, de tar in 8-10 pers. Det är 1000 pers som söker liksom, varje år. Och det tog mig, jag tror jag sökte 4 gånger. Liksom. Det är inte det så jättemånga gånger. Det finns folk som söker 15, eftersom det är bara en gång per år man söker också.
Var var du någonstans när du fick beskedet? Kommer du ihåg?
Jag var hemma, man ringer en telefon. Jag hade inte berättat för någon, inte min familj. För jag ville inte att de skulle förstöra någonting för mig. Och säga något negativt. Eller
sant?
Bara så här, det där ska du, kommer inte du fixa. Eller det där liksom. Så jag höll liksom väldigt mycket för mig själv. Och så här, det var min grej, min dröm. Som jag inte kunde dela riktigt med någon heller. Så här, och du fattar väl, du kommer inte bli skådis alltså.
Men vadå, ringde du upp ett nummer då?
Ja, då var det så här, en telefonsvarare. Man ringde upp, så sa de namnen. Men det är ju 4 olika delprover. Alltså det provet tar ungefär ett halvår.
Okay.
Det är ett första delprov, sen andra delprov, tredje del. Det är väldigt hårt att komma in.
Och hur reagerade du då när du kom in? Då var du hemma?
Jag var hemma, jag var väldigt, väldigt glad. Jag minns inte, det var väl bara så ren och skär glädje. Och det var jag hela första året när jag gick, var jag också glad. Men sen började det liksom komma, jag började förstå också vad de ville att jag skulle vara. Gärna att jag skulle vara den här förortsbruden liksom. Och du vet, jag hade ju studerat, jag hade ju Frida och alla de här sagt till mig, gå och läs böcker. Så jag gjorde ju det.
Mm.
Jag gick och läste så här Dostojevski och du vet, Tjekov och lärde mig. Jag kunde jättemycket när jag började. Och för dem var det så här, va? Typ, kan du läsa ens? Så det liksom blev också en enorm klasskillnad när jag började.
Mm.
Som gjorde mig väldigt ledsen och besviken. Så jag tappade bort min identitet. Jag var så här, vem är jag? Mm. Alltså, vem är jag, vad vill jag? Och då fanns det ju inte, man kunde inte formulera sig. Det fanns ingen vithetsnorm man kunde prata om. Mm. De orden fanns inte, den intellektualiseringen fanns inte. Då hade de lätt börjat prata om genus. Vi hade så här, någon som kom just till det. Vår skola och pratade lätt om genus. Och vi bara, oh, shit. Det är ju bara på de senaste 5 åren det har liksom feminism, vithetsnorm, kolonialperspektiv, som visuell makt som har blommat ut. Och så att för oss som gick på den tiden nu 10 år sedan, det har det ju varit en verklig struggle alltså. Mm.
Men vem var det?
I en enorma vithetsnormsvärlden. Ja, jag vet inte. Jag säger ju, i mitt sommarprat pratar jag om det. Jag åkte ju tillbaka till Iran ju. Mm. På min praktik, för jag tänkte så här, där kommer det inte vara så här, där kommer jag liksom få vara i total katastrof alltså. Jag var inte en del av det landet, jag heller. Kunde inte heller språk, jag hängde inte med vad de sa och de jargongerna, och jag kände liksom att de också i sin tur var fasta i någon jättenorm med alla de här opererade näsorna liksom. Ja, men jag förstår det alltså, jag fick ju, alltså min värld rasade. Då var jag typ 27. Och 26.
Så du flyttade hit när du var 11?
Ja.
Åkte dit när du var 27? När du...
Jag hade åkt tillbaka somrarna och hängt lite där.
Okay, liksom, så varit
men jag
där.
Åkte tillbaka professionellt när jag var 25. Från skolan. Letter to letter liksom. Bahar Pars. Ja. Jag har ju bytt efternamn också. Men Bahar, det var mitt förra efternamn. Och kommer dit liksom. Och ni tar här. No. Ja, vi tar emot henne. Det är liksom, och Irans film och teater är också ganska hög standard. Så att de tog emot mig väldigt fint. Men jag var inte en del av det. Jag skulle inte kunna ställa mig på den scenen och liksom spela på persiska. Och de här normerna som jag alltid... Egentligen så har jag förstått det nu när jag snart fyller 40. Att normer har alltid kvävt mig. Att jag behöver liksom slå mig bort från det.
Mm. Ja, just det med skönhetsoperation. Är det en stor grej i Iran?
Jättestor. Något som också alltid följt mig. Jag har aldrig gjort någon skönhetsingrepp. Men det har alltid följt mig.
Vet du varför jag är glad för det? Av två skäl. Dels, min mamma är från Brasilien. Mm. Och det är, det är värre än Iran. Det är plastikkirurgernas mecka. Men, och sen det andra är att igår så var jag och min man och såg A Star Is Born.
Tack.
Ja. Jättebra film. Men så noterade jag vet inte om jag har fel, men jag var så här, kan inte Lady Gaga röra sin panna? Ja. Eller är det bara jag som... Jag kunde inte sluta tänka på det. Nej. För jag håller ju på med... Jag är retoriker och pratar mycket kroppsspråk. Och intrycket, det första barnet läser av, är ju ansiktet. Mm. Det är så de får de här connection. Och också när vi ska känna någonting så gör vi muskelrörelsen först. Sen kommer tårarna. Om du inte kan göra muskelrörelserna så kan du inte skicka signal till hjärnan att du är ledsen. Och därför blir jag så himla ledsen när jag ser skådisar som ska visa uttryck och förmedla det och dödar delar av det i ansiktet.
Nej, men jag vet. Men jag är själv jättedubbel till det. Jag bara, fan, en liten prick här kan man väl liksom lägga en liten spruta på. Alltså, det är jättedubbelt, men det är en helt egen kapitel för sig.
Mm. Jag tror inte det kommer försvinna. Jag menar, ert verktyg är ju ett ansikte.
Ja, eller så blir det också den rådande normen. Till slut är det så här, man börjar ögat börjar vänja sig med att det är
att
så här.
Hanan inte rör sig. Ja.
Och sen när den rör sig, man bara, nej men gud.
Det blir normalt.
Tror du det? Jag tror att vi blir känslostörda av det.
Men ja, jag vet.
För i Brasilien opererar man rumpor.
Ja.
I Iran näsor.
Näsor.
Vad är grejen?
Ja, men det väl kommer ju från också den rådande skönhetsnormen som är väldigt vit. Man ska smalläsa och vara så vit som möjligt.
Liksom. Apropå Lady Gaga och näsor. Mm. Så inspirerande att hon inte har gjort sin
näsa. Jag tycker
näsa,
också det.
Och hon pratar om det.
Ja.
Har du sett The Star Is Born?
Nej, men jag har ju sett henne.
Ja, men precis. Och där,
hennes näsa har ju varit samtalsämne hemma hos oss med min
jättefin
familj.
Jättefin
näsa. Och så skickar henne till
dem. Nej, men det är liksom alltså. Men det är också så att till mig, så här, men du är skådespelare. Du typ, du kan, vad fint. Eller folk så här, från Iran som skickar grejer till mig och liksom är så här, det är så, du är så härlig som, de tycker jag är gullig som inte liksom har gjort någonting med mitt ansikte.
För det är
gullig.
Så vanligt.
Ja, att det är så här, alla gör det. Så jag är lite så här gullig.
Ja.
Men vem är du där idag? med tanke på alla.
Ja, de tycker ju väldigt, väldigt mycket om mig. Alltså, ja. De har stor respekt. Jag har fått, kring Oscars var det en hel del liksom, som var skitarga på att jag skulle åka. Då blev jag väldigt känd i Iran.
Alltså, varför det? Nej, vad coolt.
Och det var jätteroligt. Jag var så här, what? För helt plötsligt så blev det väldigt här världsnyhet att jag inte fick åka till Oscars. Ja. Och att Asghar Farhadis film inte heller fick åka till Oscars. Men de valde att inte åka. Sen valde det svenska teamet.
Vad menar du inte då, fick åka?
Det var ju den här Travel Ban då. Det blev ju samma år som när vi skulle åka till Oscars.
Med Trump? Mm. Alltså du som invandrare?
Ja, alltså eftersom jag är född i Iran. Ingen fick ju komma in.
Från Iran?
Från 5-6 länder.
Vilka länder är det? Kommer ni ihåg?
Nej, men det var typ, nu minns jag inte exakt, men typ Irak, Iran.
Då mindes jag det som brinnande vatten. Ja, men typ Sudan. Något så här.
Ja. Vad intressant att den skådespelare då. Men du fick komma.
Alltså jag har ju svensk pass, så jag har ju rätt för att komma in. Men ja, jag fick ju söka visum och sen fick jag en så här invitation letter från Oscars. Men det var ju mycket diskussion med, ja, bara så här, som att det vore så här, hur normalt som helst. Jag bara, ja, så fick jag det.
Invitation letter.
Men det var ju mycket diskussioner liksom. Det var ju som att kränka ett helt land, vet. Folk gick ju bananas och bara, vem fan tror han att han är? Alltså, som att, och jag blev också så här, vem ska du bestämma hur jag ska få röra mig eller inte? Och då blev det ju väldigt mycket att folk var så här, men varför ska det svenska teamet åka? Varför gör inte ni bojkott? Liksom,
och vad sa Iran?
Och eller Iran Al-Nassar, den svenska filmstudion, sa så här, vi gör det som om Bahar inte vill åka, då backar vi henne. Om hon vill åka så backar vi henne i det också. Det var väldigt, väldigt fint. Liksom.
Wow.
Och då sa jag så här, nej, vet ni vad? No one's gonna go that shit from me. Jag ska åka dit. Jag ska åka dit. Och jag tror att stå där med min kropp är liksom mycket större än att jag inte skulle åka dit. För att om jag inte skulle åka dit, de skulle bara, alltså det är inte så att jag är Lady Gaga liksom, de skulle bara, ha okej. Okay. Alltså, det skulle glömmas, men jag tycker mycket viktigare. Så jag sa, nej, jag åkte dit.
Och du hade världens klänning också.
Världens snyggaste klänning med svenska stål på. Så åkte jag dit och bara, sen var det inte så jävla kul, det kan jag säga, men jag åkte dit.
Hur var det? Berätta, hur är det på Oscarsgalan?
Det är väldigt stort. Alltså det är hög, sån hög säkerhet som jag aldrig varit med om. Alltså det finns ju liksom flera ingångar och det ska vara rätt biljett och rätt bil som kommer. Och liksom, liksom hela tiden slussar som du går igenom. Så till slut man bara, men när kommer man fotografen? För det är fortfarande liksom mattor också. Men gud, det är så jävla stort. Och så är det sjukt, när allt är borta så är det ju bara ett köpcentrum.
Mm. Det är sant.
Ja.
Gud vad deppigt.
Ja, det är jättedeppigt. Och sen kommer man in då, där är liksom röda mattan. Så får man liksom vänta på sin tur. Och så går man in och där är det inte så långt. Jag skulle nog säga kanske är, alltså härifrån till dit, till där ute. Hur ska, typ 10 meter? Ja, men säg 20 då. Ja. 10, 15, 20 meter. Så packat med fotografer. Mm. Så små stjärnor liksom på röda mat ska man bara ställa sig i varje stjärna och ta bild. Liksom. Och det går väldigt fort.
Hur kändes det? Hur var liksom, vad sa hjärnan och kroppen?
Att jag skulle vilja ta upp min telefon och filma det här. Mm. Så kände jag. Jag bara, jag vill dokumentera det här. För att det här är helt sjukt. De här människorna ser ut som, alltså, små prickar som helt packade på varandra. Och bara, alltså, de har ingen space än som fota. Och den här röda mattan är så kort. Jag tror det skulle vara längre. Så att jag hade tid att, du vet, släppa ut min klänning och sånt. Men det hade jag ju inte. För att det gick så jävla snabbt. Sen när man väl var inne efter röda mattan. Då var det liksom lite journalister och så. Men det var liksom som en stor, stor mingel. Mm. Nej, du ser inga stjärnor. För stjärnorna kommer sist.
Ah.
Och de kommer in, de går in, sätter sig på parkett och de har sina små fester innan.
Så man är inte del av?
Absolut inte en del av någonting.
Hade du förhoppning om att träffa
dem? Jag hade absolut lätt. Jag bara, var är de? Ryan Gosling, alltså hallå, var är de allihopa? Alltså, men nej.
Ryan Gosling?
Han skulle, jag tror han var nominerad det året.
Ah, ja, ja.
Så jag var såhär, fan, det skulle vara kul.
Är han drömmen?
Nej. Alltså verkligen inte.
Vem har du då?
Alltså,
är det så?
Ja, alltså jag har ingen sån dröm.
Nej, men har du ingen drömskådis? Alltså, så här, ingen förebild?
Alltså jag har ingen respekt längre.
Är det så?
Det är det som är så tråkigt, förstår du? När man ser, därför att everyone is lying. Alltså jag, klart det finns massa, jag menar, det finns ju Viola Davis, hur cool är inte hon? Jag har jättemycket respekt liksom för dem som också aktivister som tar ett aktivt val. Men du vet, mina referenser från när jag var barn, det var så här, men gud, typ Brad Pitt, han är så, du vet, det finns inte längre. Jag är så här, vad har du gjort? Vad har du gjort för filmindustrin?
Mm.
Det är så jag vinner liksom respekt idag. Det krävs jävligt mycket för mig att en film ska vara bra, att en skådis, att jag ska köpa dennes liksom respekt. Sen så tycker jag att det finns massa som gör jättefina porträtt och jag kan liksom titta på, men det krävs mer för att någon ska bli min idol alltså.
Just det. Ja. Men du har ingen.
Viola Davis tycker jag lyssnar mycket på henne nu. Jag tycker hon är jätteinspirerande. Jag känner igen mig mycket hon pratar om. Och så här, hon bara, jag har öppnat ett bolag för att liksom våra historier ska få fortsätta, att jag måste liksom ta makten och göra, och där känner jag igen mig jättemycket själv liksom, hur ska våra kroppar få plats på den här extremt vita duken som inte förändras,
den extremt vita duken.
Ja.
Ett jättebra citat.
Men när blev du så här, alltså att mer som en aktivist, mer att du vill förändra industrin, för det skedde det när du under din tid när du studerade, eller var det?
Det började komma lite då, men jag hade inte verktyg.
Redan på teaterhögskolan?
Ja, redan på teaterhögskolan så gick jag upp och sa till våran rektor, jag bara, vi är några invandrare, så här, kan inte vi ha typ så här, get together eller fixa någonting? Så här, för att jag hörde ju så mycket missnöje från alla håll. Det som jag gick igenom gick de också igenom. Liksom.
Och vad var det att man inte fick?
Men väldigt mycket rasism. Väldigt mycket liksom, strukturell rasism utan att riktigt kunna förstå. Och som också så här normalisering. Som bara så här, jo, men det är klart att ni som är... Då var det ju, representation fanns inte. Det var så här, vi som var invandrare, det var normalt att vi fick inte jobb. Eller vi skulle inte vara på Dramaten. Vi skulle vara för en förortsteater. Det var liksom normal. Det var normen. Det var så här, ja men Backateatern, där tar de in invandrare för att de har mycket till skolor. Då skulle man spela ungdomsteater liksom.
Men hur var det?
Ja.
Så att, ja men det var ju sånt som gjorde mig förbannad redan då. Jag var så här, men är det här normal? Mm. Samtidigt så var min dröm att stå på Dramaten. Vilket ju nu jag har gjort, vilket nu jag har lämnat. Mm. Alltså,
varför lämnar du det?
Jag kommer väl komma tillbaka dit, det är ändå en av mina arbetsplatser. Jag tycker inte, jag får inte ut något tillräckligt av det.
Nej.
De förändringarna liksom, det går för långsamt.
Ah.
Det är, jag pallar inte stå och prata om strukturer liksom, vid varje föreställning.
Mm. Vet de om det? Har du sagt det?
Det vet de. And jag känner också så här, it's not my job liksom.
Men blir det inte det?
Jo, det blir, men det blir väldigt trött. Jag vill också utöva mitt, jag vill också bara gå in och vara friskådis och liksom
inte
göra
lärare.
Mitt jobb och inte behöva utbilda. Då ska jag fan ha dubbelt betalt för det i så fall.
Mm.
Varje produktion jag har gjort så står jag där och utbildar någon liksom. Men det går bättre nu, det går fortare. Folk är lite mer medvetna och vi är fler.
Mm.
Så att den aktivismen startade redan på teaterhögskolan. Sen började jag liksom komma mer, jag började läsa på och jag började så här, shit, det här jag går igenom med, det är inte i mitt huvud.
Mm.
Det är inte okej. Sen mycket när min dotter kom, men hon är lika mörk som jag, så det var så här, nej men okej, nu någonting. Sen mer och mer har jag blivit väldigt aktivist, vilket är också jättetröttsamt ibland, för jag kommer inte heller ifrån det ibland när jag vill vara fri i min konst och skriva och regissera och så, vilket jag har börjat göra väldigt mycket på senare år också, för att jag vill ta makten över.
Men kan inte andra skådespelare hjälpa till? Jag tänkte 1979, jag tror att du är exakt lika gammal som... Är det inte Gustav Skarsgård som är 79?
Jag tror Gustav Skarsgård är 1979. Jag tycker väldigt mycket om Gustav Skarsgård.
Vi gick, han är jättefin.
Vi gick inte i samma år, men han gick ut. Ja, så vi har alltid också setts lite som Faye och bara så här, tjena, hej, hur läget? Och jag tycker om hans tankar. Men vad vill du komma med det?
Nej,
att han skulle hjälpa mig?
Precis, för det verkar som att hans gäng...
De är ju ett killgäng som hjälper varandra som fan.
Ja, och de är väldigt fina.
Espinosa liksom, och allihopa. Ja, men där är det också en till strukturell grej som jag kan prata om. Där, när det väl också kommer till det här brotherhood, där har män haft ett försprång att kunna hålla ihop, organisera sig, där kvinnor fortfarande inte har kommit dit. Vi kommer att komma dit. Men att prata om systerskap, det har varit svårt för att vi har inte haft det utrymmet att kunna ha systerskap. Också så att det finns...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det finns, vi alla konkurrerar om samma roll och den rollen kommer en gång per år. Mm. Om det ens kommer. Så det systerskapet liksom börjar byggas nu, men den kommer inte naturligt eftersom i feminism så har ju män alltid liksom, de har ju lärt sig att inordna sig också hierarkier. Mm. Det har inte kvinnor. Kvinnor har alltid varit solister. Det är så här, du ska vara snyggats, du ska vara objekt, du ska föda det barnet, du ska vara liksom klassens prinsessa eller jäda jäda. Vi har inte lärt oss att infinna oss i en gemenskap. Och så att det här, jag tror att det kommer förändras, men vi behöver också prata om det. Liksom. Varför vi inte kan organisera oss.
Men pratar du med grabbarna som du känner som har organiserat
sig? Ja, fast jag tycker det är totalt ointressant. För att det är så här, deras struktur, jag ingår inte i den strukturen. Det är samma sak som du vet själv. Jag hade sjukt mycket killkompisar när vi hängde i ljushallen. Mm. Var tog de vägen sen? Alltså, det är också så här, så fort man skaffade en kille så var de borta.
Varför det?
Därför att det råder en struktur inom män. Där det är, och det jag alltid kände så här, det spelar ingen roll hur nära jag är dem. De är alltid brothers. De kommer alltid hålla varandra om ryggen. Men jag vet inte om de skulle göra det med mig.
Mm. Vi som syskon, vi har hållit ihop länge. Men jag fick inte vara med på din svensexa. Jag blir jättearg nu när Bahar sitter här, bara så att du vet.
Och det var inte jag som bestämde det.
Det finns en struktur.
Det finns en struktur. Det där är jättevanligt.
Men det är så konstigt, jag är din kompis. Varför kunde inte jag få med? Det var Jocke som ringde. Jocke, du kan dra åt helvete om du lyssnar på det här.
Nej, precis. Men jag har ju, alltså, det har ju varit att jag inte har varit med alltså, på kompisars bröllop. Alltså, goda vänner.
Ja, fast det är konstigt.
Ja, men den har varit utom. Alltså, sen blir det som en singel tjej. Det blir plötsligt, vem blir jag i den strukturen och komma dit? Jag gör någon extra. Men förstå, då blir man tillbaka till den rådande normen.
Fast jag tror att det är mäns fel där. För att män, det finns studier som visar på att mäns liv förkortas med ett år när de separerar, alltså i ett heteronormativt förhållande, för att de förlorar sin sociala struktur. Färg, jag pratade om det för några avsnitt sedan, om vänskap, och hans närmsta vän pratar han med en gång per år. Nej då, men typ en gång i kvartalet.
Ja, och det
vad de definierar för, så de blir ju socialt isolerade. Mm. Och jag har haft killkompisar som har sagt, hej, jag kan inte vara kompis med dig längre för nu är jag tjej. Ja, men vad menar du? Det är inte så att du och jag ligger.
Exakt.
Det blir ju jättekonstigt. Men det tycker jag, så här, även om de har sin struktur, vi pratar om brödraskap, eller vad kallar vi det för? Och brotherhood och sen systerskap. Men kan vi inte bara skippa det och snacka syskonskap? Mm. Jag tycker att man borde ringa upp dem och bara, du, hook me up. Ni gör
men är inte det hela nästa nivån? Alltså jag tänker att den könsdiskriminering som många känner av idag också, och liksom den polariseringen som finns. Så här, jag har hittat på ett citat som jag gärna vill dela här. Och det är första gången jag säger det. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Jag säger så här, jag måste se världen i svart eller vitt för att kunna hitta nyanserna. Så att så tänker jag. Ibland säger min man till mig så att jag polariserar och han blir jättearg. Liksom. Och det är så det här citatet har uppkommit.
Säg det igen. Du ser världen.
Nej, jag måste dela in världen i svart eller vitt för att kunna se nyanserna.
Det är sant. Det är väldigt fint.
Ja, och ibland känns det som att jag måste gå dit och vara så här, nej, det här är en struktur. Så är det så bara, jo, men vi letade efter den bästa skådisen eller bästa kvinnan. Så bara, nej, bullshit, det finns en struktur. Så här, vi måste se det så jävla svart eller vitt för att sen kunna smyga in.
Men i så fall borde inte du prata med Gustav som du känner bra? Eller har ni pratat om det här?
Ja, lite grann har vi ju det.
Men
jag tror att han kanske håller med mig om den struktur som jag pratar om. med systerskap och sådär.
Då skulle jag säga som dina persiska vänner i Iran att det är gulligt att han håller med.
Mm.
Men det är roligare om han gör någonting. Vi bjuder in honom och så snackar vi om det. För grejen är den, jag tror bara det här du pratar om att men vi har längre väg till systerskap. Varför inte bara hoppa det?
Mm.
Männen har ju sin plats. Mm. Det är bättre att de bara bjuder in och kör syskonskap. Skippa systerskap. Mm. Syskon. För grejen är, när vi får plats då är det en plats. Det är det som gör att vi får ganska vassa armbågar mot varandra.
Mm. Jag håller med, men jag skulle vilja lägga det på hela samhället, men också på att vi som feminister måste också se den strukturen vi är i.
Mm. Jo, det är klart.
För att kunna förändra det. För det är så himla lätt för män att säga så här, vi försöker, men så fort vi har tre kvinnor på plats, det går inte. Det faller ihop. Det är för mycket tjafs.
Mm.
Och det är också någonting att ta in. Och säga så här, okej, men varför är det så? Jo, men det går tillbaka så långt till objektifiering av kvinnan. Att den aldrig får ett eget utrymme. Kvinnor ska alltid, män får alltid vara individ, alltså också när män gör någonting så är det så här, en man har gjort det här. När kvinnor gör någonting så här, kvinnogruppen som är där. Alltså det är så många saklager vi slåss med. Dels att vi vill vara individer, dels att vi vill ingå också i ett systerskap. Så, och jag tycker att allt går tillbaka till objektifiering av kvinnan. Mm. Och när vi har lärt våra barn att sluta dela in dem i kön, sluta objektifiera dem, då kommer vi också ifrån det problematiken. Bara kolla, liksom, herregud, killar går lumpen när de är 18 direkt. De lär sig infinna sig i hierarkier. Vem som är alfa, vem som kommer under, hur de ska liksom hålla ihop en grupp, organisera sig. Och kanske vår organisation ser annorlunda ut. I min feminism så är det också att kvinnor får med mycket mer sharing och caring. Det kanske är så att vi som feminister inte ska försöka vara som männen är för att få den platsen. Vi kanske har någonting annat att komma med.
Mm.
Andra styrkor. Så det slås jag också ganska mycket i min tanke med.
Ja, och sen så använda de slagorden vi får mot oss som kronor. Och som till exempel, folk kan säga det var inte så känslig. Och då tycker jag att man ska ta känslig, sätta det på huvudet och likt de drottningarna vi är, säga du, det är du som inte ska vara så okänslig.
Exakt.
Alltså empati är en styrka, ingen svaghet.
Det tycker jag pratas också så sällan om. För att det finns ju, inom feminismen också, finns ju många olika grupper liksom. Och min feminism är mycket mer sharing och caring än att vilja vara som en man eller regera som en man. Och då är jag helt inne på din linje. Eller?
Och du säger också din feminism.
Mm. Ja, min feminism, jag måste ju definiera den lite grann för mig själv hela tiden, eftersom för att jag kan inte heller dela det. Jag kan inte dela min, alltså vi pratar till exempel om vit feminism och inte vit feminism och så här. Och i och med liksom Me Too så pratade vi också ganska mycket, jag vet inte om insatta ni är i det liksom. Men det blir också en kvinnokropp beroende på vad den har för färg får ju också säga ett törn. Så att det är klart att min feminism ser väldigt annorlunda ut än mina blonda kompisars feminism.
Mm, och din feminism
har ju en rådande norm som inte jag har. Och sen helt plötsligt ska vi dela samma plattform.
Men det är ju inte exakt.
Nej, men det är samma sak. Bara min feminism ser ju annorlunda ut mot din feminism. Mm. För du är ju i mina ögon vit.
Mm.
Du är inte blond. Mm. Och jag är mörkhyad. Så det blir, vi har ju olika. Men att vi ändå kan stå där tillsammans.
Precis.
Men någonting jag kan tycka är jobbigt är att varje feminist förnekar en andras kamp. Det tycker jag är lite jobbigt.
Det är jättejobbigt.
Snälla berätta det.
Nej, men till exempel så här, vita blonda feminister kanske inte vill problematisera och prata hur det är att vara invandrare bakgrund och så vidare.
För de tycker att det har med klass att göra. Mm. Att det inte är feminist.
Ja.
Utan att det är en klass. Alltså. Mm.
Precis. Och där hamnar jag bara i samma grupp. Men så finns det din grupp där vi skiljer oss, vi mörkhyade och ni som inte är det. Och jag vill väldigt prata om den strukturella rasismen i invandrargrupper. Att den största rasismen jag råkat ut för har oftast inte varit från svensk födda utan andra barn med invandrarbakgrund som har fått med sig rasism från sina länder.
Mot mörka.
Mm. Och så att det är ju grupper.
Det blir ju jättemycket och det är ju väldigt nytt. Vi har ju inte riktigt pratat om det här. Ju.
Nej, och där
och
är
allt
nu.
Det här egentligen alltså ursprungar sig från vithetsnormen, alltså från det koloniala som man anammar. Liksom, för att du vill ju komma närmare den stegen, den pyramiden. Därför kan du klanka ner på liksom, alltså hela kastsystemet. Allt det är ju byggt liksom, på egentligen.
Ja, i sig, en barndomskompis till mig från Eritrea, hans föräldrar från Eritrea, han sa det, det är ganska hemskt. Jag vet, en ordet kan jag på väldigt många språk.
Ja, det är tragiskt.
Ja. Men du, från det här, det, jag tycker det är viktigt att vi pratar om den. Men har du systerskap i skådespelarbranschen?
Jättemycket. Och jag hade nog inte klarat mig utan mina systrar. Alltså, herregud. För jag kan liksom ändå bara ringa ett samtal och bara, vet du vad SVT har gjort? Du vet den där rollen vi skulle provfilma för. De har gett den till en svensk och färgat hennes hår. Och nu ska hon vara halv bosnier för att de ska komma undan, till exempel. Alltså... det är så skönt. Och då är vi alla så här, okej, okay, you know. Så bara, ah, men vet du vad, jag var på en casting här om dagen. Och nej, men du vet, allt som kan hända.
Det är
så jävla skönt liksom.
Vem ringer du då?
Ja, men Nanna Blondell är ju mina absolut, absolut närmaste. Och vi har ju liksom...
Hon är aktuell nu för I stormens öga. Gud, Pers Lingman har skrivit en bok där.
Exakt,
på
som heter Den inre cirkeln.
Den inre cirkeln.
Precis, och hon... Även om det är så här stor åldersskillnad egentligen mellan alla mina systrar, så är vi ju, alltså vi är ju en hel del. Jag har Farnas Arbabi som har startat Unga Klara.
Just det.
Som uff, alltså den kvinnan. Ja, men hon var så här, nej, men om inte Bahar spelar Nina i Måsen i min typ första huvudroll, då vill inte jag regissera här. De bara, förstår, det är liksom så man får backa varandra.
Det är såna vi behöver.
Det är så man ska göra.
Men det är såna män vi behöver. Vi behöver Alexander Skarsgård som sitter i Hollywood och säger, om inte Bahar är här så vill jag vara med.
Precis.
Det är så mycket
jag håller, med dig, för att det blir väldigt svårt. Och det här blir som att det blir vår fråga bara. Det är inte det. Alexanders barn ska ju också få växa upp. Och Gustavs barn ska ju också växa upp i den här världen.
Just det.
Hur är du mot ditt barn?
Din dotter?
Ja.
Oh, det är jättesvårt. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Hon är ju halv svensk. Och
vet du vad jag har lärt mig?
Ja.
Att man inte ska säga halv till sina barn.
Vad ska man säga?
Dubbel. Både och. För att det är någonting som... Visst är det häftigt? Jag fick lära mig det för någon månad.
Men du ser sådana saker. Det förändrar ju direkt
hon är hel.
Vem man blir.
Just det.
Ja, men hon är dubbel. Hon har, så man, egentligen så har hon ju typ...
Både och.
Det ska jag också säga.
Ja. Dubbel. Exakt. Man blir så mycket mer.
Precis.
Fan, är sant. Ska jag måste säga det till henne. Men hennes persiska är liksom inte så bra. Och liksom... Hon vill anamma en del av mig som jag inte riktigt kan ge henne. Jag tror att vi är många som delar den.
Mm.
Liksom kultur. Eftersom vi är liksom mellanförskap. Vi äger ju inte vår egen kultur. Hundra. Jag kan inte prata bara 24 timmar persiska med henne. Det räcker inte. Alltså mitt språk räcker inte till.
Mm.
För att jag är inte den miljön. Vilket gör att hennes persiska blir dålig. Vilket gör att mamma är så här, men prata persiska med henne. Vilket blir att jag bara så här, kan alla bara sluta. Låt mig vara i fred.
Med hemspråk då?
Hemspråk går hon. Nu vill hon sluta gå för att hon känner att hon är dålig. Hon vill säga, jag vill...
Shit, vad gör man där?
Det undrar jag också.
Mm.
Då gick jag dit med henne. Och så sa jag att det gör inget. Hon behöver inte göra övningarna. Hon kan bara få sitta och rita. Och då var läraren så här, ja, men det går jättebra.
Det går jättebra. Är det fler persiska barn där?
Och många av dem har båda föräldrar som är persiska.
Ja, då blir det så himla svårt.
Så deras språk är mycket, mycket, mycket bättre. Och ja, så jämför hon sig, du vet. Och liksom,
vad är hennes andra?
Persiska och svenska.
Ah, okay.
Ja. Och jag menar, 70-90% av tiden är ju vi ett svensktalande miljö.
Mm.
Och det är ju egentligen bara min mamma och mina syskon. Då ska de två personerna ge henne hela den iranska kulturarven.
Alltså det
blir jättesvårt. Mm. Och jag blir jättepressad där. Jättepressad. Försöker... Hon sa väldigt tydligt när hon var 4-5 år, prata inte persiska med mig. Jag vill inte prata persiska. Alltså så sa hon. Mm. Men nu, hon är 7, så hon så här... Så vill hon, men det räcker inte till.
Mm.
Alltså. Men jag har också lärt mig, pratat med mycket folk som säger så här, fortsätt bara.
Exakt.
Utan att pressa henne. Hon får gå på sin persiska och sitta och rita lite där.
Får jag ändå lära sig?
Någon gång kommer vi säkert åka till Iran. Alltså.
Hon har inte varit där än.
Inshallah kommer vi någon gång. Nej, hon har inte varit där.
Mm.
Så jag tänker att jag ska åka dit med henne någon gång. Men hon pratar mycket om Iran. Och sen är det andra som pratar om Iran till henne. Hon bara, mamma, där du är, måste alla kvinnor ha slöja. Det finns det. Jag bara, det tar jag orkar inte.
Vad svarar du då?
Jag bara, alltså jag svarar väldigt vagt.
Jag menar,
det där är min svaghet. Jag är väldigt vag. Och är
men jag tänker det är din dotter frågar dig, som är 7 år.
Ja.
Det finns nog många icke-persiska bakgrundmänniskor som tänker samma sak.
Ja, men vad ska jag svara? Jag vet inte. Ja, det är så där. Det man måste ha det. Och så blir det så här, ja men...
Hur fan förklarar man det?
Är det hijab? Är det samma sak som niqab? Är det samma sak som burka? Nej, det finns olika stadier.
Just det, men det har ju inte varit din vardag. Så det är ju...
Nej, men det är också så här, jag orkar inte prata om det. Ska hon så här, fråga frågor? Ibland säger jag så här, fråga pappa.
Han får gå.
Det är det bästa svaret.
Men jag har två frågor. Ja. Ena handlar om visioner. Mm. Så den kommer strax. Men jag har en annan fråga. För vi träffades på någon mingel och vi ses ju alltid så jättefort och hinner inte prata. Men du berättade någonting om din idrottskarriär, om att du har simmat. Att du...
Nej, friidrottat.
Var det friidrott? Ja. Kan inte du berätta lite om det? När var det?
Det var en vision jag hade. Alltså när vi kom, så här, när jag var i Iran så sprang jag väldigt. Jag var snabb. Och vi hade idrott i skolan en gång typ i månaden eller någonting. Så gjorde de en tävling i skolan där alla fick springa typ en sträcka. Mm. Och så ropar de upp det också så här, som prestationsinriktad land som är. Man bara, varför gör ni så här? Alltså, man gick typ i årskurs 1 eller 2. Då skulle de ropa upp den personen som var snabbast. Ja, så ropar de upp mitt namn då. Jag bara, och fick jag gå fram och ta fram en medalj. Så här. Och jag har alltid känt att så här, jag har gillat sport alltid. Så att när jag har tittat på tv, när jag har sett det så här, tilltalat mig. Och jag tror det handlar något också om energi, release liksom, kolla. Men då satte ju min mamma mig på piano och jag bara, jag vill börja på basket. Typ. Hon bara, typ why? Alltså, jo, då är deras grej så här, man kan börja på basket för man blir lång. Ja, har ju så här, sina teorier.
Det skulle jag också göra. På att du är emot normer.
Ja, men förstår du?
Och måste säga så här, hela min feminism tiden. Eller min form av skådespel. Och...
Så att det är så att de tar ju allting. Så jag kommer ihåg, jag ville börja på basket och det var så här, nej men vart? Så här, krigsland, liksom mitt i krig. Ja. Så här, var ska du börja basket?
Men har du spelat basket?
Nej, nej, det var bara något som kom till mig.
Liksom. Inte ens i Sverige?
Nej. Nej. Men sen när vi kom hit, då tog jag själv tag i den drömmen. Fan, jag är fan stolt över mig själv där. Alltså. När vi flyttade till Stockholm, det fanns ju så här gula tidningen som var som Google. Kan man säga.
Man kollade tidningen, man bläddrade.
Så ringde jag till närmaste så här friidrott. Kollade jag så här friidrott. Så ringde jag den klubben.
Och då vilken klubb var det?
Då var det Hammarby friidrott. Jag hade ingen aning. Jag ringde bara närmaste så här telefonkatalogklubben. Och sa, hej, jag vill börja. Och de sa, jag kom torsdagen i, vad det var, så här, har vi... Och sen så gick jag dit.
Alltså, hur gammal var du då?
Jag var typ 14.
Vad roligt.
Och då hade du blivit van att ringa till alla
myndigheter. Ja, det var inga problem. Så jag gick dit och så började jag där. Alltså hur normal som helst. Och där, det var så skönt med idrott, för där fanns det inga normer. Det var så här, här är det, här tränar vi. Och så såg de ju direkt, de bara, shit, den här tjejen är duktig. Men är jag var redan då snabb, sjukt snabb. Jag hade klubbrekord alltså, på min...
Nej,
på min...
I Hammarby?
Ja.
Grymt ju.
Tävlade jättemycket, hela runt mellan 14 och 16 var jag helt insnöad i det här. Och min mamma var bara så här, vad är det som händer? Varför gör du så att du kommer få stora lår? Typ.
Nej men, alltså. Apropå det där.
Men nu
det
älskar jag henne, nu tror ni att hon är värsta. Nej, men du vet, det är liksom deras normer som bara kommer
spökandes. Men jag spökandes. Känner igen det där. Jag, min mamma och min moster och mina mostrar. Det finns liksom som en brasiliansk kultur att man bedömer varandras kroppar när man ser. Så vad smål det har blivit tiden, min hela dotter tiden, hela tiden. Magen har försvunnit hit och dit. Så att, och jag har också gjort så att det kom så. Gud vad smal det har blivit. Mm. Det var mitt form av hej. Mm. Sen var det Amanda Pessican, en av mina bästa vänner. Hon sa det, Elaine, vad sägs om att nästa gång vi träffar varandra så bedömer vi inte varandras kroppar. Utan kan vi inte bara säga hej?
Gjorde du också det?
Vad då gjorde?
Nej men vadå? Att du sa till Amanda?
Nej, lyssnar du inte på vad jag säger?
Nej. Hon sa till Amanda sa till.
Ja, hon sa till mig. Hon sa till mig. Nej, jag hade ingen aning om det. Mm. Så då kunde jag ta det vidare till min familj och bara, vad säger som att inte bedöma? Säg så här, du ser glad ut. Har du, hej.
Vi har också gjort det i min familj.
Har de tagit till sig det?
Alltså ja.
Shit, vad häftigt.
Jättemycket. Vi har lovat att inte prata om vikt. Mm. Och framförallt inte framför min dotter.
Mm. Bra.
Det är svårt, vi hamnar lätt i det. Så här. Men vi har lovat varandra att så här, det räcker nu.
Men du, ibland måste man få gloss. Nu bor min svägerska hos oss. Min älskade svägerska, min mans syster, för hon har sålt sin lägenhet. Skitsamma. När barnen sover så sätter vi på Kardashians. Mm. Och så kommenterar vi helvete.
Och det är helt okej.
Av utseendet.
Let us do that.
Hon kan inte röra sin panna. Vad har hon gjort med sina läppar? Vilka vita tänder? Kolla den där rumpan. Men då sover barnen. Det är ungefär som att...
Då är det okej.
Då är det okej.
Nej, men det är bra att vara medveten, förstår du? Sådana saker, hur vi pratat med varandra.
Ja, sen
hur
så
vi är såhär, men ska du verkligen ha den där? Ja, men ser jag tjock ut? Jag tror att det är det min man har fått höra mest i vår relation.
Vad heter
jag
tjock man?
Ut i den här? Linus Tunström.
Det, vi sa det innan vi började spela in, att när man googlar Bahar så är första sök...
Ja, Bahar Bahars man.
Det är jättespännande. Vet du vad det betyder?
Han ska vara helt glad.
Nej, ska. Nej, men faktiskt, det är så det är. När man googlar mig så tror jag... När man googlar mig, då är Elin Eksvärd pappa. Mm. Alla vill veta vad mitt svin till farsa var. Mm. Men det, jag tycker det är intressant att ta sitt namn och sen se vad kommer förslag. Liksom så här, vikt, längd. Längd kan komma på vissa.
Ja, längd kan komma på vissa.
Men dig istället, du är attraktiv. Om det är någonting att sträva efter. Jag vet inte varför jag sa det som en komplimang.
Nej, för mig, jag bryr mig inte så mycket.
Nej.
Det är så här.
Nej, jag bryr mig. Jag vill hellre ha Elins man.
Ja. Elins man.
Men jag vet inte, vi lever på. Vi är inte så lika och vi har... Ja.
Hur är han vit? Svensk?
Alltså, måste vi prata om honom? Vet, jag gör det så ofta när jag är i intervjuer.
Nej, men
därför att han är känd.
Aha,
alltså, han är kulturelit-känd. Mm. Hans föräldrar liksom var kända konstnärer och författare. Och alltid när jag sitter i intervjuer så ska de prata om Linus.
Nej.
Och jag har tänkt så här... Men när ska han få prata om mig i sina intervjuer?
Men det gör
han, eller frågor? Ja, men han får ju aldrig de frågorna. Så här, men du är gift med Bahar. Alltså, det tror jag nog inte han
har. Men jag är inte så intresserad av honom som
men
människa.
Men han är en fin människa. Det är
ja,
han
men
verkligen.
Säkert. Men det jag tänker att vi har en gemensam nämnare. Och det är att vi har en vit medelålders man.
Ja, ja, precis. För han är äldre än mig också.
Ja, det är min också. 5 år.
Men, 10 år. 10 år
ja. Han är med. Ja. Men vi kan ju hamna i clinch ibland. Vi upptäckte, både han och jag, att våra flöden var väldigt olika. Han följer finansmän på Twitter för att han är intresserad av aktier. Mm. Och så var det här tunnelbane-grejen med en svart kvinna som blev överfallen. Och så säger Gustav, men har du sett filmen innan de drar ut henne?
Ja.
Och då hör jag honom prata som alla de här vita kritikerna. Och då blir jag så här, va? Har du ens sett filmen? Och han bara, nej. Och så sitter vi där och så känner jag att vi är omgivna av varsin stor bubbla som är komponerad av algoritmen vi väljer att följa. Mm. Så vi sitter i samma soffa men har helt olika världsbild.
Alltså jag älskar att Elaine pratar. Mm. Jag vill också lära mig retorik.
Nej, men...
Fan, tänk om jag skulle... Alltså, för jag blir ju så här, men fattar du inte? Är du dum i huvudet? Ser du inte? Alltså,
aha, det men det var ju så jag sa. Jag satt inte bredvid Gustav.
Men jag säger så här, nu har vi en bubbla här. Men när du förklarar, jag blir så här, men gud, men tänk om man skulle kunna prata så med människor och bara så här, din världsbild. För att mitt problem är att jag blir bara så jävla arg hela
men jag
tiden.
Blir också det, jag har samma temperament som du. Och det jag sa till honom...
Jag är bananas,
brasiliansk temperament. Men det jag sa till honom när jag satt där, det var, jag sa ju ingenting, jag skrek. Jag bara, du borde kolla din hudskala på dem du följer. Mm. Och sen efteråt så började jag kvittra, vi är omgädda av bubblor. Och så skrev jag en krönika till GP.
Ja, men, så det kommer ändå ut bra, så får han ju ta din aggression. Det får han helt enkelt bara ta, tycker jag.
Min man känner inte retoriken.
Nej,
men han älskar mig ändå.
Men jag känner att han får ta det för good case liksom.
Ja, men nu var det en lång grej. Det är vår gemensamt. Jag undrar om vi har det gemensamt.
Vi har absolut gemensamt, men väldigt lite mindre med honom. Eftersom han är alltid varit en väldigt... Jag vet inte. För mig, han är också kultur.
Ja.
Han kommer ifrån... Vi delar kultursynen.
Han följer inte aktier, finansmän. Nej.
Nej.
Jag ska be Gustav prata med din man och byta flöde.
Ja.
Jag älskar min man, vill jag säga bara här.
Ja, men vad fint.
Ja.
Det känns som att jag måste också säga det nu. Jag bara...
Trots att han är vit, det lät ju det väldigt här. Men hallå, du har ju redan varit på Oscarsgalan. Jag undrar, var det din stora vision? Och om det var det, känner du dig tom nu? Och nummer 3, har du en ännu större dröm?
Ja, gud ja.
Vad är drömmen?
Alltså, det var ju det här, liksom, att varenda gång jag har nått en dröm så har jag så här, was that all? Alltså, var det här? Jag gick ju från Oscarsgalan efter att vi inte vann.
Aha.
För att jag frös.
Aha.
Okay.
För det var aircondition. Alltså så här, winter aircondition. Inte så här, hej, det är lite aircondition, utan
det var jätte,
välkommen
jättekallt.
Tillbaka till Sverige condition.
Och min klänning var ju helt bar. Alltså jag frös så mycket, du vet, så till slut jag kunde typ inte andas för jag satt och spände mig och frös. Sen var det jetlag, vi hade inte ätit, allt det påverkade. Och allt det här, du vet, jag bara kollar ner. Alla svarta sitter liksom längst upp i den här jätte, och på parketten är det liksom
vadå,
bara vita.
Alla svarta sitter?
Nej, men Det var, ni vet, det var så här Oscars So White året innan. Kommer ni ihåg det?
Ah, ja, ja, ja. Det var de liksom, som inte vet, berätta.
Nej, men 2016 så fick ju Oscarsgalan jättemycket kritik för att det var så extremt vitt. Och då pratar vi ändå om USA som har svarta som sin befolkning. Mm. Sen många år tillbaka. Och då var det en hashtag som hette Oscars So White. Där Oscarsgalan fick jättemycket kritik att deras filmer är vita, det är liksom allt är bara liksom super super vitt. Och så som det är i Hollywood ju liksom allting, du ser knappt en asiat någonstans i en film, och det är också en jättestor del av befolkningen och så vidare och så vidare. Så det hade jag ju lite i ryggmärgen. Jag kom ju liksom från Oscars So White och liksom visste om, och sen hela Trump-grejen, du vet, där han skulle göra travel ban och folk var som var dumma i huvudet som hade röstat fram honom, så jag hade ju hela den liksom i kroppen när jag var där. Och så sitter jag där och så kollar jag på den här enorma liksom, det är teaterhallen där det är 4000 platser, och liksom på parketten så är det bara alla de här kändisarna, och sen liksom ju högre upp du går så är det ju Moonlight vann ju det året. Och hela Moonlight, släkt och familj och liksom crew satt ju inte på parkett. De satt ju liksom längst upp på. Mm. Alltså, du vet. Men det har säkert med priser och vem som får sitta på parkett och allt det där. Det är ju alltid strukturer, det vet jag ju liksom.
Men det var liksom som en hutskala ner.
Ja, men exakt. Upp. Du vet, det är så här, så sitter man där så ser man det så tydligt. Och man bara, okej, men hur ska jag någonsin kunna liksom slå igenom här eller komma med någonting nytt till de här människorna som är så fasta i sina konventioner och liksom... Så jag bara så jävla deppigt allting.
När du
och efter, ja, och efter liksom att jag äntligen hade kämpat för att få komma in. Fått, vill jag bara tillägga, fått as mycket hat och hot över att jag skulle åka till Oscars ifrån jättemycket folk i världen som också var så här, du borde ta ditt ansvar som konstnär, som liksom vårt förespråkare, åk inte dit och ba 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 och vem, alltså, du vet, så det var väldigt mycket sånt jag hade i ryggen, så jag var helt jävla utbränd. Det var vad jag var. Så jag satt där bara så här, jag bara okej. Vad ska jag komma med till den här världen? Mm. Vad är det jag ska komma med? Vad finns liksom här att hämta? Lite champagne och liksom Ryan Gosling. Alltså nej tack, det räcker inte för mig. Jag behöver mycket mer än så. Så att då gick jag och lämnade liksom Oscarsgalan och liksom promenerade tillbaka där Svenska Filminstitutet hade middag och film för oss. Och det jag ändå kunde få vara i den miljön som jag... För just det, för att om man inte vinner som utländsk film så är det också massa så här fester och sånt man inte får vara med på, för de kräver liksom. Men du förstår, det är så i USA, det är jättehierarkiskt. Det är så här, den festen får du bara gå på om du är typ med den kändisen. Du vet, det är mycket sånt. Som så här, jag gillar inte sånt. Nej. Det har aldrig attraherat mig. Jag är så här, lyssna, jag står inte på någon jävla Stureplanskö alltså, och blir utvald. Alltså, jag är i min ljushall.
Ja, exakt.
De som vill komma.
Det är så bra. Jag är i min ljushall. Du hade ju din drömväg som du inte riktigt visste vad det var. Du ringde upp Hammarby idrottsklubb. Och parallellt med det har din mamma som har förväntningar. Du ska bli läkare och allt det där. Och förväntningar att följa sina drömmar. Är det inte motigt att gå på en sån väg och ha med sig dåligt samvete? Eller hur?
Men förstår du hur mycket dåligt samvete skulle jag ha varje dag?
Du har det fortfarande?
Ja, fortfarande. Man så här... Nu var jag på Elle-galan häromdagen där jag visade mina bröst och där mamma var så här, varför? Liksom. Och så, ja, men du vet, det finns hela tiden. Nu är det som att hon blir min antagonist på något sätt som jag i film pratar om som antagonisten, den som är din motpol typ. Men det är inte så, det jag menar är bara så här, jag slåss fortfarande med det här. Vad kan jag lägga upp på Instagram? Är det här okej? Det här töntigt att skriva?
Och du gör det fortfarande?
Jättemycket. Och så blir jag så här, skärp dig Bahar, vem fan bryr sig? Mm. Och sen så ser jag liksom, ibland kan jag få jättemycket inspiration av människor som bara, alltså du vet, lägga fulbe, whatever. Så jag märker själv ju att varje dag slåss jag med den här liksom, vem är jag visionen?
Men liksom, du, att du är inte så bli. Stark.
Och så fortfarande säger också så här, ju kändare man blir, blir det så här, men gud, är det inte töntigt att lägga ut det här? Kan det här verkligen representera mig? Kommer det här hålla kvar min star quality? Alltså du vet, det finns aldrig något stopp, det är det jag vill komma till. Och när du väl har din dröm, när du väl är på Oscars, okej, okay, med det kommer det ju en massa andra saker. Okej, okay, vem blir du då? Hur ska jag hantera media? Vad kan jag säga? Vad kan jag inte säga?
Alltså, ditt personliga varumärke.
Hela tiden blir ju ditt personliga varumärke jättestarkt. Samtidigt så här, vad vill jag berätta? Samtidigt som jag som invandrarkvinna som har lyckats får jättemycket förväntningar på mig att berätta någons historia. Samtidigt så, alltså du vet, det är ju hela, man är aldrig så, så var jag på Oscar, det var jätteskönt. Alltså, och jag har nog accepterat att jag aldrig kommer hamna där, men jag går väldigt mycket i terapi och försöker så här, hela tiden prata om mig själv.
Ja.
Och bara så här, för att inte heller fastna i mig själv. För att det är så lätt att göra det som en medial person. Mm. Att man bara så här upprepar sig och man liksom blir det som samhället vill.
Nej, du ska vara själv, hela att man får utvecklas. Men det tycker jag är så häftigt att du sitter där på Oscarsgalan. Du ser de svarta uppe. Moonlights, för de som inte vet om det. Det var två svarta huvudrollsinnehavare. Och handlar om att de...
Ja, två, de fick ju sitta på parkett såklart. Alltså de, han vann ju Oscar,
han vann
för det
ju,
också.
Men hans anhöriga satt där uppe. Mm. Och du sitter där i mitten, lämnar det som är många av våra gäster som har varit här, deras dröm att få vara där. Mm. Och så går du ut därifrån och bara, du vill mer. Så jag undrar, vad är din ljushall?
Bra, snäll fråga.
Gud, jättebra fråga. Jag tror, ett tag var jag så här, ska jag gå in och ge mig in i politiken så att jag kan förändra, synas, höras på riktigt. Så bara, they are liars. I don't wanna lie. Men min ljushall är väl någonting som jag har nog mer eller mindre förstått att jag behöver skapa själv. Och den skulle jag vilja skapa med liksom människor som vill vara där. Jag tror inte jag kan göra det ensam. Jag kommer behöva hjälp. Liksom. Och jag hoppas att nu via att jag har tagit stegen till regi att jag kan nå ut lite större. Bara mina kortfilmer har varit runt världen och jag har liksom åkt runt och pratat.
Helt
om strukturer, förstår du, liksom helt sjukt. Så att mitt nästa steg är verkligen att kunna bli världsligt stort så att min röst kan eka ut mera.
Kan inte du skapa en ny kanal? Jag skulle vilja kunna slå på att det fanns en knapp på min fjärrkontroll där jag vet att där står det Bahar Par, så då vet jag att där får kvinnor prata lika mycket som männen. Filmkameran zoomar inte ner på rumpan eller på brösten.
Alltså jag blir så glad att höra, för ni förstår inte, ibland så tvivlar jag så mycket och bara, kan inte jag bara vara, eller kan inte jag bara sluta vara för mycket, eller du vet,
nej, men
säga
gör det,
too much för... eller liksom.
Nej, du ska vara hela du, och då tänker jag, istället för att försöka komma in på SVT där de kanske färgar håret på en blond tjej så att hon blir vad var det? Jugge.
Nu tror jag ju att SVT vill mycket mer.
Ja, men jag tycker men de har gjort
det jättemycket. Sen finns det också så här, det måste jag ge SVT, för det tycker jag att de har gjort. De försöker som fan. Alltså, det är ändå en public service som really tries. Mm. Men då har du producenter, regissörer. Mm. De kan inte rå över dem.
Nej,
det finns inte en person som sitter på makten som kan förändra det. Det är det jag vill komma till. Och jag vill gärna göra den kanalen. Och film, det problemet med den media som inte är ett problem, men som jag är i, som kanske du har lite mer försprång för eftersom det är näringsliv och det handlar om pengar. Mm. Alltså näringsliv är ju så här, de känner ju av mycket mer vad som pågår i samhället. Film, det tar så himla lång tid. Det är en så stor, alltså det tar liksom 5 år att göra en film. Mm. Och där är det så många som inte vågar ta risker. Mm. Så därför liksom förändras det. Så här, men är du säker, den här publiken, kommer de komma, och bio håller på att förändras och folk går, du vet, så det är en struggle liksom, att vilja nå ut med sin röst, så måste man, alltså man måste liksom
sikta högt,
sikta jättehögt, samtidigt som det höga kan också bli ditt fall, för att du måste också få experimentera. Det är därför jag har gjort kortisar, för de är mycket enklare och mycket mer.
Men gör du, skapa din publik, alltså jag tänker så här, man måste sikta så högt, hallå, du står redan utanför Oscarsgalan, du klev ut därifrån, så det verkar som att
och jag sitter här med er.
Ja, men du sitter här med, men det är sån ära för oss
som är ändå, men det, liksom,
du är för fin.
Men om man istället för att försöka komma in och Alexander Skarsgård, kan jag få en plats, kan man inte skapa en plats?
Jo, men det är ju det vi gör ju hela tiden, och ibland så måste man bara få stanna upp och andas, alltså det är den här det kallas ibland för dubbelbestraffning liksom, som kvinna, att du ska liksom både bära strukturen, samtidigt ska du själv förändra strukturen. Och ibland så känns det väldigt mycket så att man blir så här, men jag orkar inte mer. Och sen så träffar man er, så träffar man andra systrar, andra människor. Alltså, och så bara, nej, jag gör det. Och det är något som jag håller på att acceptera hela tiden.
Liksom. Ja, och om du kan, snälla, operera inte. Jag ska också försöka att
jag tänker att det är alldeles för sent.
Är det?
För mig att operera mig. Alltså man kan inte liksom göra det vid 40-årsåldern. Då är det lite... Eller...
Nej, för jag vet, det är
ja,
så
men
de...
Det tidigare.
Ja, men de säljer in det till 20-åringar och håller på att säga...
Men alltså, man måste jag gör ju ofta så här, jag bara, tänk om... Alltså, jag älskar ju shading. När jag shadar den, jag bara, exakt så här skulle det...
Näsan.
Ja. Ja, nej men...
Nej, men jag bara tänker det, alla de där ungarna där ute, det är som Faye... Vem tittade du på? när du var liten. Nej, men bara man identifierade sig. När jag var liten fanns det inte en enda mörkhyad Disney-figur.
Nej. Jag skulle vilja säga så här, finns det många nu?
Nej, de är lite light chocolate, om ens det. Olivfärgad har vi kommit till. Och sen så i Beverly Hills på 90-talet så... Det närmaste jag kunde komma... Nej, jag kunde inte vara någon. Det var liksom...
Nej, men förstår, man har ju inga referenser. Liksom.
Nej, och då tänker jag, om det finns de persiska tjejerna som har sin alldeles unika näsa och får se Bahar Pars med sin...
Nej, jag ska verkligen aldrig operera min näsa.
Nej.
The History of My Persian Nose är faktiskt en fin jag håller på att skriva om. Jag har fastnat lite i den, men nu ska jag gå hem och skriva på den mer efter att jag har varit här. Det är en komedi, The History of My Persian Nose. Får vi se hur många finansiärer som vill liksom. Men, och när jag har varit och pratat om den, jag bara, men ni förstår att det här är kulturellt stort. Alltså, det kommer bli så stort liksom. Folk kommer vilja titta på den här filmen för att de kommer kunna identifiera sig fast det handlar om iranier.
Så du skriver på en långfilm?
Jag skriver på två långfilmer.
Två långfilmer?
Inte samtidigt, men det har ju tagit liksom tid lite åt olika håll.
Och den första är den här med näsan. Vad heter den? The History?
The History of My Persian Nose.
Se till om du behöver Brazilian butt support.
Så att den håller jag på att skriva på och tänker så här, men kanske ska bli en tv-serie om skönhetsindustrin. Och jag är lite liksom inne i det med mina filmer också. Har lämnat lite rasismämnet för tillfället. Kommer återkomma till den. Jag pausar den lite. Jag känner bara att jag måste andas lite emellan. Om det är någonting jag drömmer om på riktigt. Det är så här, jag blir stor regissör och bababa, men det är så stort. Men det jag på riktigt så här visionerar om, det är att kunna få min publik från en man som heter Ove. Och Bredängspubliken, alltså Farsta-publiken där jag är uppväxt, i en och samma. Alltså att berätta någonting som är så som mänsklig, berör. Som berör. Där är jag så här, att båda de två, alltså dubbel, det du sa. Jag skulle säga så här, det dubbla kommer in, att jag inte behöver göra en film som är bara till en viss grupp, utan det kanske jag också gör, men jag tror att min vision är så här, kan man blanda in de här, kan det liksom bli en dubbel, att det inte heller blir så inrutat liksom. Här är en film för vita, här kommer Moonlight, den är för svarta liksom. Alltså, nej, kan man liksom blanda ihop? Och där har jag en man som heter Ove som lite som ett exempel.
Var det häftigt att komma in där?
Jättehäftigt. Och där tänker jag så här, där har vi verkligen kunnat få in flera liksom, perspektiv. Lite åt det hållet drömmer jag om. Hur kan man liksom skriva och göra att man får in en bred liksom, världslig.
Jag gillar din vision.
Ja, jag tack. Med. Tack. Jag måste bara kort fråga, för det är ändå en stor film och jag läste boken två gånger. Känner du Fredrik Backman?
Ja, men genom boken har vi ju lärt känna, eller genom filmen har vi lärt känna varandra. Och jag var ju med hans fru på,
det var
ju min dejt. Neda var ju min dejt på Oscars. Vi gick ju tillsammans. Och jag var också såhär, Neda, ska vi dra nu? Hon bara, ja, let's go. Så skön tjej. Ja. Väldigt olik mig, men väldigt härlig.
Ja. Gud vad häftigt.
Ja.
Men alltså tack snälla för att du kom. Ja.
Vad fint att vara här. Tack så jättemycket. Jättekul att träffa er. Tack
som fan.
Jag känner mig visionfylld.
Bra, vi är med. Ja. Vi längtar till din ljushall.
Tack. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.